Söderlund för första och sista gången, håller jag på att säga, på länge i min säng. Mm. Du ska ut på den stora sommarodysséen på Gotland.
Ska jag fjärta?
Ja, fjärta in Joels sida, då kommer han bli nöjd och glad.
Ja, men det känns ändå bra tycker jag. Och det känns som att både jag och Mattias tycker att det här ska bli jävligt härligt.
Med Gotland?
Ja.
Fan vad härligt.
Ja, vi har liksom synkat ihop oss lite. Men det kan synkeras loss. Kedjan kan brytas vilken sekund som helst. Men vi känner oss peppade, så jag åker lite före. Och som vanligt. Och sen så kommer han om några dagar. Det har varit mycket med honom nu med Wear Labs.
Jag förstår det. Mm. Jag var ju där och testade mig.
Ja, du hade väl haft det?
Nej.
Va?
Men så här är det, det är bara 6% i Sverige som har antikroppar. Och jag hade ju så jävla tidigt, jag hade ju december, januari. Och var liksom, jag vet att alla som jag har hängt med har blivit smittade.
Ja, men vadå, du menar att det skulle inte synas?
Nej,
då?
Men då kan jag ha för låg dos med antikroppar. Eller så har jag blivit immun, alltså de visar ju ingenting sånt. Den visar ju bara om du har aktiva antikroppar. Och jag vet också att jag umgåtts med personer som har fått corona, typ en dag efter de har hängt med mig. Alltså, fast ja, inte, ja, och jag har inte blivit smittad utav dem. Och det här är alltså då efter jag varit sjuk.
Så du är en mycket svag smittobär.
Ja, nej. Men alltså,
minismittaren.
Nej, men hur som helst. Detta negativa utfall på detta antikroppstest har ju då orsakat att Joel då har ställt in våra 3 nätter i Italien som jag hade bokat.
Men gud, hur hanterar du detta?
Nej, det var, vet du vad som jag är mest irriterad på? Det är när man säger nej men inte har ett alternativ.
Mm. Ja, det är sant, utan det blir bara nej.
Det är ett nej, men så här, men gör någonting själv då. Ja. Lös någonting själv. Mm. Man kan inte bara säga nej.
Nej.
Förstår du?
Men Mattias brukar säga nej och sen så brukar han ångra sig liksom när det är någon dag kvar tills vi ska fira jul eller nyårsafton och då kommer.
Vadå, han ska vägra fira jul?
Nej, men han vill ju hitta ett bättre alternativ.
Jaha, en jul.
Nej, men
jag vill skapa jul i himmelen.
Himmelsk jul. Nej, men han tänker så här, okej, nu, det handlar ju om en tonårstrots att han inte vill att jag ska bestämma igen. Och den kan man ju förstå. Men då är jag så här,
nej, men det förstår jag ju verkligen. Att det finns ju ingen som är så stark i sitt driv som du.
Nej, det är förvisso sant. Men nu har jag liksom öppnat och säger så här, jag säger det i och för sig inte på något gulligt sätt, jag säger så här, men löste det?
Gud vad gulligt.
Ja, han hatar den resten.
Men löste det?
Nej, men jag bara, men löste det om du tror att det kommer bli bättre. För jag har ju 5 barn, vi har ingen bil just nu.
Ja, hur många gånger drar man 5-barnskortet med sin partner?
Jag hade en lång diskussion med Ossian igår, han bara, sluta vara ett offer.
Gud vad jag håller med din son för en gångs skull.
Ja, men jag med.
Och hur mycket älskar jag dig för att du sa precis det där.
Nej, men jag har bestämt mig för de närmaste 2 veckorna ska jag ha en mental sammandrabbning med mig själv.
Alltså dina små mikini-projekt som håller ungefär i 1 dygn.
Nej, jag ska se vilka sköldar jag använder. Precis som man typ liksom, tar ett glas vin eller förnekar någonting. Och det är en grej som jag ska börja med. Jag ska alltid trycka upp obehagliga mejl. Jag väntar alltid med det någon dag när jag ser att det är från någon som det är någonting. Ja, men du vet, så här, har du lagt upp det där? Eller,
jag menar, ja, det är ett obehagligt mejl. Någon som vill att du ska jobba. Du har
nej, men du vet ibland man bara, just det där från skolan. Då måste jag alltid marinera obehagskänslan i 24 timmar innan jag kan trycka på mejlet.
Och nu ska du skicka direkt, eller?
Nu ska jag direkt trycka på mejlet.
Oj.
Ja, men,
det är stort.
Små grejer som man håller på med som barriärer för att man ska liksom ha ett jättebra liv. Man bygger liksom upp små hinder för att det inte ska skava.
Gud,
har du någon sån?
Ja, säkert.
Men det är klart vi har. Det har ju alla människor.
Just i det här fallet så skiljer ju du och jag oss extremt mycket.
Mm.
Alltså, jag är ju ganska mycket så här, jag hatar ju saker som ligger. Så där är jag ju snabb. Sen kan jag hustla ganska mycket med känslor, tror jag, mycket mer.
Ja.
Att så här, Men jag gör ju inte det därför att jag har ju en utvecklad teori om vissa saker och som egentligen inte mer kopplat med någonting annat än typ grundläggande rädsla eller lathet eller svaghet och så vidare. Fast jag kan då ha gjort liksom en stor claimer på att så här, jag gör ju inte det här för att det är ett politiskt statement. Sådana grejer liksom. Supertöntigt.
Om jag fattar, men du har ju en grej som jag har tänkt på som handlar om...
Säg.
Nej, men som handlar om att du... Ibland tror du så här att du måste kompensera något tillkortakommande eller att du har barn innan. Och så, det tycker jag man märker med Joel. Och det jag har sagt till dig innan, det här med att betala. Att när någon annan ska betala för dig så blir du, får du typ freeze. Alltså, du är liksom upp med ditt kort, du måste betala innan du går. Du liksom, jag ser din ängslan i blicken, men då ska han bli stressad nu för att han ska betala för mina barn. Du, liksom, du ser dig själv som en ensam ö när det gäller ekonomi.
Ja, men så är det väl mycket?
Ja, jag vet det. Men
jag förstår, du vad jag menar? Det smittar även av sig på andra än liksom Joelito.
Precis, och jag tänker så här, om man är en sköning så är det så här... Ja, men, nu kanske inte har varit så bra att jag har haft gemensam ekonomi med alla mina karar hela tiden, att ingen vet var pengarna kommer in och ut, men det är ju en liksom akilleshäl som gör att man, när man har barn från tidigare äktenskap och man vill ha en viss typ av levande, då får man också tugga i sig det, tycker både omgivningen men kanske allra mest en själv. För jag tycker att de som redan från början har liksom gjort ett statement, så här är det, så här tycker jag, det är så här det kommer bli. Det är väldigt få människor som är så här, nej, det tänker inte jag göra, utan man tillåter att det snålas. Förstår lite vad jag menar?
Mm.
Man känner en stress för att, så här, men så kan jag också vara med Mattias om vi ska åka allihopa, och så här, eller jag ska köpa kläder. Alltså, om man ska jämföra vad mina tre storpojkar kostar jämfört med våra två småpojkar, så är ju liksom de en fjärt i rymden. Mm. De är väl lite, jag får en liten spons, jag köper någon rea-grej. De har inga behov på det sättet om inte vi ger dem. Så är det ju med alla småbarn. Liksom. Om de där stora killarna ska på jumpa, då är det 1600. Och då blir det så här, ja, i slutet av månaden eller i mitten av månaden, början av månaden, då finns det inga pengar. Och det beror ju ofta på att vi har gemensam ekonomi också.
Ah, men det har ju inte vi.
Jag vet, men det jag menar är att jag blir inte ledsen, men jag tycker att det är jobbigt att se att du blir stressad, att du ska känna skuld för att du har dragit med honom på någonting, fast det är helt frivilligt och han har världens göttigaste liv. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar. Sen så har ju vi extremt olika inställning till pengar också. Han är ju i grundsnål, skulle jag säga.
Ja.
Och jag är ju grundgenerös.
Ja, det är du verkligen. Ja, det är ju verkligen ett problem. Jag hade en snålis, han hade samma efternamn som jag, som glömde kortet, glömde vinet. Och så, det kan ju ske, va fan, jag är ju verkligen inte perfekt där. Men kanske inte varje gång. Varje gång det ska vankas någonting. Ja, men du vet, det gör lite ont.
Det har blivit bättre, men det har varit många samtal.
Ja, nej, men det är ju svårt. Men man måste också respektera och acceptera deras grundinställning. Att säga, jag vill ha min rygg fri om någonting händer. Mm. Själv man säger, oj, jag fick en skatteskuld på 633 000. Hur mycket är jag på konton? Det var 33,50. Okej, då får vi lösa det. Men du är den enda som är i paritet med mig med lösningsorienterad hjärna.
Tack för att du säger det.
Tack, älskling. Och du är mästaren. Du klår mig. Svårt att erkänna det. Men just det. Och jag kan älska det. Och jag menar inte att det här är också en ursäkt för att säga, age is nothing but a number. För att man vill göra saker som man kanske inte har åldern för. Det här är ju lite samma sak. Vi läser det bara. Men vi gör ju det. Och om vi inte gjorde det skulle man ju säga, tycka så här, är du en idiot? Men jag vet inte vad man ska ha förhållningsläget. Ska man så här, sitta och gråta när man skiter? Och sen så dör man... Jag vet inte.
Nej, men jag vet inte heller. Och jag kan inte bli klok på det. Men jag har i alla fall så här, jag förändrat min så här inställning till ekonomi. För du och jag har ju varit för lika på många sätt där. Mm. Men förut har jag liksom så här, skapat passion projects. Och sen försökt finansiera dem.
Mm-mm.
Och nu så har jag mer tänkt så här, vad har jag råd med?
Nej.
Jo.
Okay.
Förstår du? Det är en helt omvänd inställning.
Jo, jag vet det. Men det är också det. Alla dina passion projects går ju alltid över budget.
En gång skulle jag ju råd.
Ja, men,
för att jag så här har dragit igång någonting som jag inte har.
Nej, jag fattar.
Ja, men då, och sen försöker liksom så här, jobba mot som en jävla svettig iller för att ha råd med
det. Jag fattar. Men Mattias tycker så här, kan vi inte bara spara lite pengar då istället och ha lite softies? Vi köper en vad heter det, som platta köksbänksplatta på IKEA i trä för 1000 pepelinos. Men då kommer jag gå in i köket varje dag och tänka så här, vad fult det är i
det
här köket.
Ja, men det är det som är problemet med att vara en passionerad person, för att man klarar ju inte av det oestetiska, och det estetiska är dyrt.
Ja, det är verkligen sant. Mm.
Och det enda som jag har gjort som en förändring mot tidigare liksom renoveringar och fix och trix som jag håller på med, det är att jag så här, jag lite måttar med en mun efter matsäck, och det har faktiskt inte skett tidigare.
Nej.
Och jag har faktiskt gjort någonting som jag aldrig vågat tidigare. Nej, jag har inte råd den här månaden. Jag får ta dem 2 månader eller om ett halvår.
Ja.
Alltså för en gångs skull, istället för att så här, ta allting direkt och sen bara sitta med så här, någon jävla strip grepp runt halsen i 6 månader.
Ibland så säger ju människor saker som blir bevingade, som blir klassiska citat. Och om man till exempel heter Ulf Lundell, då kan man ju kokettera med det och själv inleda till exempel sitt sommarprat med ett inställt gig, också ett gig.
Det var en sommar i början av 90-talet. Jag var på turné igen. Jag blev sjuk. Jag tror jag var rätt sjuk under hela den turnén. Det var i Halmstad. Vi skulle till Hultsfred. Bara en sån sak. Knappt man minns hur det var under det festivalstinna 90-talet. Den här sommaren, inte en festival. Jag var tvungen att ställa in. Det gör man ytterst ogärna, men det gick bara inte. Det kom en journalist. Någonting måste förklaras. Jag försökte förklara mig. Och sen hör jag mig säga något som med tiden har blivit lite av ett ökänt, bevingat ord. Ett inställt gig är också ett gig.
Ulf har ju faktiskt isolerat sig där nere på Österlen i ganska många år.
Jo, men han har väl bott där sen, alltså, ja, sen Heden. Alltså, bevingade året 1833 då allting hände i Sverige enligt Dan Söderlund.
Inget hände.
Vi måste göra ett program om ändå 1833.
Måste göra en dokumentär.
Okej, fortsätt.
Ja. Och eftersom jag då har ganska säkra källor som befinner sig nära den här mannen, så är det ju så att han har isolerat sig ganska mycket där själv. Och nu helt plötsligt så tycker han ju inte om det. För nu är han ju motvallskärring. Han är
tvångsisolerad.
Ja, nu är han tvångsisolerad. Och han fick heller inte välja att han inte skulle turnera.
Öppna landskapsmannen som vill liksom ha en doft av frihet är nu inskränkt i sin frihetsbubbla.
Jag tycker det här är så intressant fenomen att det är ingen som har sagt åt honom att man inte får göra saker eller inte egentligen. Inte om man är singel eller lever i en relation. Men när man inte har sin valmöjlighet, då blir det plötsligt det som man åtrådde och älskade och tyckte var attraktivt innan, blir ett fängelse på 10 sekunder.
Så är det ju. Alltså, så är det ju verkligen. Och det är ju verkligen precis som när man är, alltså, att leva i en relation och kunna vara så här utan sin partner ibland. Finns ju inget göttigare på jorden.
Nej.
Men att vara singel och ofrivilligt ensam, speciellt på sommaren, det är ju vedervärdigt att så här, ja, men då får väl jag tuta ihop med den här kompisen och åka på den där, ja, jag får väl åka till Ibiza, jag är inte supersugen på det, men ja, men jag gör nog det ändå då. Ja, det blir nog kul.
Det blir nog kul. Jag har ju en kompis som är ganska nära, och hon får liksom inte till det, och det är många år nu. Och jag måste säga så här, ibland så kan man ju känna, ja, men som att människor har ju åsikter om en annan också. Så här, hon är så, man förstår varför jag blev så där och kaka söker maka. Men här tycker jag så här, det enda förklaringen till det här är att hon är en väldigt, väldigt stark kvinna. Så jag tror att man känner så här, okej, vi skulle upp nu och springa typ för det där krönet 69 gånger, fast vi precis har sprungit 69 gånger. Hon är liksom både fysiskt och psykiskt jävligt stark liksom.
Mm.
Vilket är skrämmande. Men annars är det så här, jag förstår inte liksom varför det inte blir någonting så här. Men jag tycker man kan stanna upp också som så här, vän, som medmänniska, just under så här, sommartider. Det är inte alltid kul att vara singel. För fan vad vi har ett strukturerat tvåsamhetssamhälle här i Sverige. På sommaren blir det bara så här, nej, men vi sitter fast i varandra och ingen annan får komma emellan.
Fast det märkte jag verkligen någon där liksom halvåret när jag faktiskt var singel, att hela samhällsnormen, alltså allt från så här föräldraledighet, hämtning, lämning på förskola, alltså skolsystemet, förpliktelser, hur mycket man ska dyka upp på som är kopplat till ens barn. Och vad som förväntas av att man ska hämta tidigt för man har småbarn och så vidare. Mm. Det är ju byggt på att det är varannan partner som kan, alltså så här,
ja,
kan växla. Men när du är en, då finns inte något utrymme för det. Du kan inte gå på föräldramöte, kvartssamtal på två olika skolor. Och du ska dessutom vara superbra på jobbet. Du ska vara en jättebra kompis. Du ska lyssna på alla. Du ska ta in så mycket. Du ska vara en fantastisk mamma och så vidare. Det är liksom inte uppbyggt.
Nej.
Om du är singel eller ensamstående mamma eller pappa idag, då måste du teama upp med en annan mamma eller pappa, som våran kompis Silla har gjort, som faktiskt har teamat upp. De är två, vad ska jag kalla det för, singelmorsor. Och de kör varannan dagväxling, hämtning på förskolan och lever som att de är ett pseudopar på något sätt liksom, fast de inte är varken lesbiska eller i relation. Men det är så de måste lösa det för att kunna få ihop sin vardag. För samhället är inte byggt.
Nej, inte alls. Jag tror att man måste prata om det där lite mer. Att så här, man måste teama upp. Och det är väl det som jag tyckte var så jävla fint när Karin Götblad, du vet, polischefen.
Älskar Karin Götblad.
Älskar också henne. Jag hade ingen aning om att hon och Kristina Lund var bästa vänner.
De är så fina.
Mm. Hon höll ju ett tal på Kristina Lunds begravning där hon berättade om deras vänskap. Och jag tycker ni ska söka på det, för det är ett så liksom jävla direkt tal. Det är inte så kletigt. Det är bara så här, vi fann varandra där ute i miljonprogrammet och vi hjälpte varandra allt. Det var två mammor. Det kanske inte alltid var liksom på pappret perfekt, men så här, vad skulle vi gjort utan varandra? Och jag tycker att så här, kvinnor idag, mammor idag, vi är liksom indoktrinerade i 00-talets perfektionism på något sätt. Vi tror att vi ska klara oss själva. Och vi tror att vi ska kunna leva upp till allt det här. Men jag kände mig jävligt ensam när jag var singel med tre barn, det ska jag säga.
Men gud, fy fan, det gjorde jag med.
Mm. Jag menar inte, nu kan det låta ju som att ingen får tycka att det är bra. Men just det här med att man måste teama upp med andra. Och där tyckte jag så här, fan vad snåla folk var. Särskilt de som levde i parrelationer. Och jag känner det ofta nu, så här, jag går på alla de här middagarna och grillfesterna och så här, och ingen ska utanför denna parrelationsnorm komma innanför vår dörr. Det är inte så vi tänker, men jag måste bli lite friare i våra tankar där, tänker jag.
Ja, men apropå inställda gig så är det en annan person som har tvingat ställa in sitt gig, och det är ju Jill Jonsson bland annat. Och det här har inte gått Tommy Körberg förbi, om man säger så.
Där kan man väl säga att så här, grumpy old men vaknar upp lite. Så här, du vet den här på Gröna Lund, den här attraktionen när man ska slå grodor.
Mm.
Där man liksom, när de väl så här, kommer upp, då kommer de i massor, men det går liksom inte att slå ner dem. Så känner jag lite. Nu börjar du få räka. Nu
kommer, och det är Tommy, alltså Ulf Rundell. Ja. Vi får ligga visst i det.
Nej, nu känner jag så här, nu kommer gubbarna. Du vet, nu har de tråkigt.
Ja, nu har de trist.
Nu får de åsikter. Snart kommer
man trodde ju inte heller att Tommy Körberg och Ulf Lundell skulle vara på samma sida någon gång i sitt liv, men tydligen så det hände.
Ja, det hände. Hur som helst, många har ju såklart panik, och särskilt små artister som till exempel trollar på Silja Line-båtar eller sitter och sjunger en liten Hotel California på en pub på Söder. De har ju liksom inget kapital att ta av, för de är ju det här ödestiger. Liksom. Ja, men de har ju en femma och en fimp. Nu är vi tillbaka till så här, efterkrigstiden och sitta och tigga med en hatt. Liksom. Så konstnärsnämnden hostade upp, jag tror det var 50 millar.
Mm.
Och det fick alla söka. Och det är väl där kanske hela felet ligger, i att när alla får söka så söker alla.
Ja, men det är också en del av en demokrati.
Ja, så att man blir
det kommer ju med det goda och onda med demokratin. Så
att ja, säga. Så att egentligen är det ju inget fel. Annars blir man ju direkt någonting annat om inte alla får vara med och söka kakan. Liksom.
Precis, sen så finns det ju någonting annat som heter solidaritet. Och det kan ju gälla en demokrati och diktatur oavsett. Liksom.
Jo, jag vet. Eller klädsamhet, eller lojalitet, eller hit och dit. Men jag kan också tänka så här, som till exempel Benjamin Ingrosso. Tror du att han själv har suttit och plitat med 16 sidorna ansökande konstnärsnämnd? Det är klart att så här, alla är ju rovdjur. Deras agenter sitter så här, men söker väl allt man kan få.
Ja, men de pengarna kommer väl till 90% förfalla just liksom typ agenter etc. Människor som jobbar runt omkring artisterna.
Precis, så hela problemet är ju att det är ett system. Det är en ankdam, och det är liksom att agenten får 15%, därför söker den, för de tjänar heller inga pengar. Så det är så här, till deras försvar. Men nu är Tommy Körberg rasande, han rasar. Ändå världens bästa ord. Man fattar ju precis.
Ja, man vet exakt vad som händer.
Du var arg.
Han är inte bara arg, han är rasande.
Rasande. Ja, han säger då... han tycker att då Jill Jonsson, nu får hon fan skärpa sig. Hon får lämna tillbaka pengarna. Och även Benjamin Ingrosso har jag fått. Han säger så här att det skulle liksom... För många små artister har ju då inte tilldelats. För att det då ska bli jämnt. Jag vet inte hur de har liksom... Jag tycker man skulle ha kollat vilka kulturyttringar som finns och vilka som behöver det mest. Det är jävligt svårt. Det är inte så mycket pengar att dela ut. Och det är allt från trollkara på Finlandsbåten till jazzmusiker. Men jag tycker man skulle kolla inkomstuppgifterna. Men det är väl jobbigt. Så nu tycker han så här, lämna tillbaka pengarna. Han är hård alltså. Det är väl hon som kallar sig för ödmjuk. Att det är hennes främsta egenskap ödmjukhet. Det har hon sagt i en intervju. Då säger jag bara, hur fantastiskt tycker jag att hon är? Lämna tillbaka några pengar eller skicka vidare till någon som behöver dem. Och nu är då Jill.
Hon är sårad.
Mm. Men det här är också, tycker jag, the grumpy old men's tillvägagångssätt.
Mm.
Ja, de får feeling. Ja. Och så tar de bara någon som de tycker... Ja, men nu är han ju irriterad för att hon har sagt att hon är ödmjuk. Annars skulle ju lika gärna Benjamin Ingrosso eller vem som helst kunna fått sin slänga av sleven. Men nu kommer han ihåg någon intervju i Hänt Extra där hon har sagt att hon är minsann en ödmjuk person. Och då ska hon liksom...
Jävligt farlig grej att uttala om sig själv för övrigt. Jävligt. Den där kommer ju upp och bita en i ärslet en vacker dag. Alltså.
Är det nog... Om man skulle använda ett ord som man inte skulle använda om sig själv så är det väl god.
God, barmhärtig och ödmjuk. Och du och jag skårar ju på alla tre.
Sen kan man använda uttryck som trovärdig, generös. Men just det här att man liksom... Hög moral kan man väl inte heller använda? Kan man...
Nej.
Nej. Det är fan inte mycket man kan använda.
Nej, men alltså inte om sig själv. Inte om sig själv.
Generellt.
Nej, men människor som säger crazy om sig själva, då vet man att de är de minst crazy personerna. Okej. Det är en helt egen podd.
Det är verkligen, jag fick så mycket bilder nu. Så här. Och då är då Jill såklart jätteledsen. Då svarar hon, jag är väldigt överrumplad och oerhört ledsen över personangreppet gällande min moral. Jag som så många andra blir orolig när mina spelningar ställs in och är mycket tacksam för att det finns ett stipendium att söka. Bla bla bla, men hon vill inte då kommentera mer.
Kan vi kolla hur mycket Jill Jonsson AB omsätter på alla bolag?
Mm.
Och om vi då kollar på Jill Jonssons årsinkomst senaste året så var det uppe på närmare 6 miljoner kronor. Så vi förstår att Jill har det tufft.
Nej, men det är ju det pompösa, lite gnälliga, godmodiga som vi någonstans i Sverige har lärt oss att så här, tycka om och lyssna på. Förstår du lite vad jag menar? Vi tycker lite om när Tommy rasar.
Mot Jill.
Ja, vi tycker om att liksom att Uffe Tuffe Räka gnäller. Det är liksom ett del av vårt så här, samhälls-DNA på något sätt.
Ja, men det är ju också så här, finns ju väldigt mycket sexism här mellan raderna. Och den kommer vi ju inte ifrån så länge det fortsätter.
Så länge
pågå.
De lever.
Nej, men det är ju liksom, förlåt, det är ni, ja, de måste gå.
Fast jag måste ändå, problemet är ju det här att om alla får söka, då ska ju då alla rika artister träffas på ett Zoom-möte och säga så här, fan vi lägger ner va. För jag kan också förstå irritationen i om man själv sitter och har inte fått ett gig, även om man har pengar på banken. Och så sitter Benjamin Ingrosso som är så här, alla hitlister ever, som får då sina 50 000. Det är inte lätt, människan är snål.
Jo, men saken, det intressanta i det här är ju faktiskt att Tommy valde Jill och inte Benjamin. Men apropå sin fantastiska godhet så såg jag den här dokumentären i 6 delar om Knutby, alltså inifrån sekten. Vilket jag tyckte var otroligt intressant, för jag är ju besatt av Knutby som det från början. Mm. Men här porträtterades ju galenskapen av de så kallade sektmedlemmarna själva då. Oh, och berättade hur liksom galet det kunde vara, hur den här övertygelsen kunde gå så långt.
Mm.
Och hur liksom Kristi brud blev Kristi brud och så vidare. Och då tänkte jag verkligen på så här att frikyrkor, det är ju liksom 70-80-talets new age.
Ja, 90-talet också.
Ja, och 90-talet. Ja. Men liksom 90-talet började ändå new age lite grann att puttra. Mm. Men alltså så här, sökaren kommer alltid finnas där, och sen så vad sökaren då hamnar i för sammanhang, det är lite upp till tiden.
Och så nu måste vi prata om New Age eftersom folk inte tror på Gud på samma sätt. Men då tror man på något annat knasigt stället. Liksom.
Det är det jag menar. Men jag tycker så här, det som händer med sekter, och jag måste ändå jämföra med mina små inhopp i olika såna här kändisdjungeln och
vänta
nej,
i helvete.
Nej, men det som händer med att man tänker att
isoleringen,
att det handlar om Gud, att man tänker så här, Gud, den här galenskapen, de var galna från början och det är bara galna människor som träffas, så här, det är inte alls det. Om du är med liksom, om du hamnar i en selektiv liten grupp
i en bubbla.
Ja, så tar det liksom typ 3 veckor. Sen är du hjärntvättad om det är någon riktigt stark människa. Ta till exempel Carola och Runar.
Ja, men det krävs ju bara att det är en tillräckligt så här
karismatisk.
Karismatisk slash ond.
Ja,
alltså Runar. Alltså någon ska bryta ner dig så att och sen bygga upp dig. Mm. Och då kommer du tro på det och då kommer du också tro på den personen. Alltså det är så lätt.
Precis, jag tänker just med pingströrelsen som då Knutby liksom här stammar ifrån, så är det den här maktfullkomligheten. När man läser den här boken Knutby av Jonas Bonnier, så är det liksom så horribelt hur folk liksom misshandlar varandra, borstar varandras tänder. Och vad hette en av killarna som levde tillsammans med den här tjejen som då var tystslav under 2 år. Och han bara älskar sin fru över allt annat, men ändå spelar med, för att han, det går så snabbt tills man inte är tillräckligt stark för att vara en egen individ i såna här grupper. Och då finns det alltid några som är jävligt starka. Jag kan återgå till Runar, men Åsa Waldau. Och
hon hade ju 2 tjejer som bara skötte hennes hår och smycken.
Mm.
Och tog bilder på henne.
Mm. De har liksom stannat kvar i slott, medan slott och koja mentaliteten.
Mm.
Jag tycker jag, ja,
men det är ett hov. Hon hade ett hov liksom. Mm, mm. Och sen så var man ju då, antingen så var man ju bra eller dålig. Och de som var dåliga, det var ju de som blev då satta i någon form av karantän. Där man liksom inte fick, man var tvungen att vara orörd. Och det var ju det som också så här, den här, att vara orörd under så lång tid. Det var ju också det som drev den här barnflickan till de här bestialiska morden som hon genomförde. Och då hade hon varit då Helges sexslav, för det var det enda sättet hon kunde tvättas på, genom att ha 6 månader 4 gånger per dag, för det kunde ta bort demonerna.
Men jag tänker på det här,
hon har alltså bott hemma där hos honom i hans sovrum. Hon fick alltså inte gå ut i 6 månader. Vem som helst skulle bli galen. Du skulle bara bo här inne.
Nej, men jag tänkte på det när jag såg En ensam natt på Gotland, resterande episoder av Epstein, Filthy Rich. Hur de liksom, det tillvägagångssättet när han tog ut med unga tjejerna till sin ö. De är liksom fast där. Den vidrigaste känslan någonsin, att säga, du kan inte ens rymma. Då går det ganska, det är ungefär som vilket djur som helst. Du blir instängd i en bur, så du kan inte rymma. Det går ganska snabbt innan du resignerar och blir olycklig och bara så här, jag gör vad du vill. Prostituerande som blir drogade. Alltså det går ganska snabbt att bryta ner en människa. Men jag tänker väl så här, i den senaste debatten, både med Paolo Gate och våldtäkter och MeToo, så är det så här, kvinnan har ju alla tider varit tvungen att stå upp och försvara sin moral och sin oskuld. Och det samhället lever vi fortfarande i. Så fort det är en våldtäktsrättegång så är det så här, vad hade du på dig? Vad hade du för smink? Hur många har du legat med? Fast vi inte längre behöver försvara vår heder.
Fast Tommy Körberg inte då, som ifrågasätter Gills moral.
Ja, men det är exakt samma grej, fast i minikiniformat. Så nu fastnade vårt skratt i halsen.
Mm.
Så det är det jag tänker under de här tiderna. Man måste liksom, man kan inte stanna vid första, liksom, det man ser allra först. Man måste säga bortom alla träden för att dra ett varv till för att komma vidare. Annars kommer det ju vara att vi skrattar åt Ulf Lundell och Tommy Körberg när de håller på. För de är grumpy old guys. Det är de inte. De är sexister och svin.
Oj, hur gick det fort i hockey?
Jag är inte Uffe då, men... Inte Uffe Sanna, han är supergullig. Nej, jag menar inte att de... Men det är ju ett sexistiskt tillvägagångssätt.
Det var ju exakt det vi pratade om, det var ju det vi var på. Mm. Men fortfarande finns den här rycka på axlarna, skratta åt tokiga karar syndromet liksom. Det är ju inte, det har inte hänt super mycket sen Blondinenvitsen när man ser det på det där sättet.
Det är ju egentligen ingen skillnad på det sättet som Jill Johnson måste försvara sig mot en kvinna som använt någon för våldtäkt, som får de här frågorna som egentligen inte har någonting med hennes händelseförlopp att göra, utan det är ju mannen som har tagit sig friheten att se henne som en bruksvara eller ett objekt.
Ja, och det är det jag menar.
Du gör ju Tommy Körberg här också.
Ja, men det är det jag menar.
Hon ska försvara sin heder. Hon ska försvara sin jävla oskuld. Det är det handlar om.
Ja, och det är det jag menar. Varför jämför då Uffe Tuffräka sig med Zlatans bil och inte Mia Skäringers åk? De kanske har samma bil, det vet vi ingenting om.
Nej,
det
vet
vi
ingenting.
Nej, men det är mycket roligare att säga Zlatan för att han är en alfahane i sammanhanget. Och varför går ju Tommy på Jill och inte Benjamin Ingrosso?
Precis, för att i slutändan handlar om att män och deras cushiones.
Ja.
Mm. Men det är ganska intressant. Men jag skulle gärna vilja liksom... debatten tycker jag är jävligt viktig just det. Att säga, det är inte så att man ska vara oskuld på bröllopsnatten. Det är inte så att man ska försvara sin heder enligt Kristus och bla bla som uppfanns enligt religionen. Och ändå är det precis det samhället genomsyrar. Som nu, hon skulle försvara sin moral och ödmjukhet. Varför var ingen annan snubbe tvungen att göra det?
Nej, men det var ju det som ändå är så intressant då med en person som Kristi brud som ändå är en sån stark... alfakvinna får man väl ändå kalla henne i det här sammanhanget. Galen, till och med hennes barn ställer upp i den här dokumentären och pratar ut om henne.
Nu är hon ju bara den vidrigaste sexhäxan någonsin.
Ja, sekt och sexhäxan någonsin.
Ja, men precis som Filip och Fredrik naglade fasta då med sin DDR-Sverige i böcker och tv-serier och allting, så var ju faktiskt Sverige ganska svart och vitt fram till 00-talet.
Ja, för innan hade vi power couples som Carola och Runar som satte agendan för hur saker och ting skulle kunna gå, sprunget ur det frikyrkliga Sverige.
Precis, och jag blev så jävla full i skratt igår när jag såg någon bild på Yvonne Ryding som då vann Miss Universum 1984, vilket var så här. Gud, det var stort. Det var för fan som att vinna OS.
Det var ju det största man kunde vara med om.
She's a licensed practical nurse. How long have you been a nurse?
3.5 years.
And your chaperone told me that you have gone to a Miami hospital with a sore throat.
Yes, I am.
As a nurse, do you think they took good care of you there at the Miami hospital?
Yes, they took a very good care of me.
Is Miss South Africa, Miss Sweden, is Miss Universe. Congratulations.
Och jag såg det här och jag kommer ihåg att jag uppfylldes av nationell stolthet över att den här vackra kvinnan, också ganska oskuldsfull, var då en bärare av Sveriges skönhet.
Ja, ut i världen.
Ja, det var en största önskan.
Och hennes då i sammanhanget val av gemål, eller rättare sagt hon kanske snarare blev vald utav Kjell Berka som var då en väldigt uppburen skådespelare.
Ja, men det är han väl fortfarande.
Jo, men då var han ju liksom på en helt annan nivå.
Han var ju Zlatan för skådespeleri, kan man
säga. Ja, eller Persbrandt eller whatever.
Men han var ju också den sista generationen karakarar.
Ja, jag fattar precis vad du menar, men fortfarande går det inte att frånkomma att det finns en stor underhållning i Runar och Carolas bröllop, och detta sågs på tv och detta förhållande liksom upphöjt till Gud befästes utav Ulf Ekman.
Jag grät ju, tyckte det var så fint. Jag tänkte så kanske ska jag skriva en låt till min kille sen när jag gift mig, och sen gick det ju liksom någon epidemi att alla skulle så här sjunga för sina snubbar på bröllop.
Inte bra. I en gräddtårta. I en gräddtårta.
Googla YouTube. Hon gjorde mycket dåligt där, Carola. Nej, men jag tänker på de här power caps, att nu så kanske vi har en annan blick på dem. Visar, om Carola och Runa skulle stå och tala i tunga på sitt bröllop så skulle vi ju garva.
Ja, men det är ju ingen som skulle tro på att en människa kan ens tala i tungor, för alla vet att det här blir här och blir här. Blir här.
Jo, jag fattar
inte på.
Hur ser Gud att du har ett rätt hjärta? Genom att du säger nej. Genom att du säger nej. Till lathet, genom att du säger nej. Till uppror. Genom att du säger nej. Självmedömkan.
Kom du ihåg hans guldfluga och den lilla, vad heter sånt där, skärp, eller brett skärp.
Ja, alltså han har ett brätte.
Ett brätte i guld. Hon har lite guld. Nej, och lite red.
Jag tänker ju bara på Tom Hanks från Big. När han kommer ner, när han kommer på firmafest. Och det är ett tuxedo-tema. Han kommer, han är ju då 11 år som har blivit 32 över en natt. Kommer ner på festen. In i, har hyrt sin första smoking. Och väljer då en smoking. Jag älskar det här manuset så sjukt mycket. Jag tycker det är ett av de mest briljanta humormanusen som gjorts. Och väljer då sin smoking ut efter vad en 11-åring hade valt.
Ja.
Vilket är en knall eller ljusblå smoking med liksom alla vidriga detaljer en smoking kan ha. Och alla kommer då i tux, alltså black tie.
Och det snor ju sen dumdummare när de också ska gå i dumdummare när de ska välja, det blir en aprikos och djup. Och de provar så många snygga tuxedos och sitter och kollar på varandra och sen kommer in då i den här aprikosa helt vidriga, då är liksom jubel, ja.
Det är ju också så här episka scener. Och så står Runar där och ser ut som dumdummare.
Men det som jag tycker är intressant i hela kråksången är att då kunde man bli ett kappelpar bara för att man hade en karisma eller var snygg. Det ställdes liksom inga krav på någon bildning eller intelligens eller samtidsblick eller att man var med i något tankesmed eller någonting. Man var så här snygg och cool och då blev man powerpar. Då blev man liksom upphöjd som, ja, men som kungligheter faktiskt. Det var ju Carola och Runar.
Ja, men
det var väl ingen som tyckte de var knäppisar.
Nej, men kommer inte du ihåg också? Jag har ju hela den här okej-boken här. Jag kommer så väl ihåg det här.
När Runar sköt ett rådjur.
Nej, när, vad heter det? One More Time, kommer du ihåg dem?
Ja, gud ja.
Med Angelique Widengren och Nanne Grönvall och Peter Grönvall. Då, de faktiskt illustrerat då i bilden, för Peter Grönvall var ju ihop med Angelique Widengren.
Precis.
Och då helt plötsligt så har han gått och blivit ihop med Nanne. Mm. Vara första bilden på ena sidan är där han sitter och pussas med Angelique. Och sen sitter hon med armarna i kors när han står och pussas med Nanne. Och det här ställs liksom helt upp på bild. Och man, alla var så här, hur kan han välja Nanne framför Angelique som är den vackra, undersköna varelsen?
Men det här var ju den klassiska radhusotroheten 70, 80, 90-tal. Att man ibland bytte partner bara. Gick över gatan. Man bytte partner så flyttade in hos varandra. Men ofta så, det här har jag hört hur många gånger som helst. Bland en kille som vi har jobbat med. Vars föräldrar då i radhusområdet en dag bytte partner. Och flyttade in till varandras radhus. Så blev ihop. Och fortfarande ihop liksom. Det var ingenting som man höjde på ögonbryn åt riktigt. Det blev någon unge där. Och det var någon fylla där. Man ska också tänka att det här folkhemsvärde. Där folk inte var på AV. Man kunde inte se vad vi gjorde liksom på Insta, utan det söps till någon dag i veckan och då händer det grejer precis som det gör när man dricker brännvin.
Ja, men det är så där, det här är ju den frivilliga galenskapen, och nu skulle man kunna säga att den frivilliga galenskapen är coronahysterin bland vissa liksom. Och då är det ju så här, då sätter ju vissa regler att så här ska man göra när man umgås, och så här ska man ha på sig en mask, och här ska man tvätta händerna, det ska spritas och det ska hållas på, och sen så plötsligt glöms det bort. Och då är det liksom, då kompenserar man då i sitt eget huvud den här galenskapen genom att då sprita handen en gång extra eller sådär, för att så här, lite återigen tvätta sina synder, tvaga själen, råda bot och så vidare. Och nu är det ju så att den som är galnast, den sätter agendan. Och jag får ju lite panik på just den här typen av situationer.
Du verkar tala ur egen sprungen erfarenhet.
Kan vara så. Men ja, det här är ju samma, ser du inte isoleringen, vad den gör med en? Det är det här som uppstår när människan blir isolerad och när den själv sätter reglerna för vad som är då normalt och inte. Det är därför samhällen finns. I början var samhällen bara i grunden förnödenheter, lite senare så blev det nödvändigheter. Och när nödvändigheterna slutar uppstå helt plötsligt och det blir förnödenheter igen, då måste vi skapa den här situationen en gång till. Och det är då det går åt helvete.
Men jag, på samma
förstår hur svårt utmejslad demokratin ändå är. Mm. För det är så nära galenskap åt båda håll i åsiktskorridoren. Så att det går nästan inte att träffa rätt.
Nej, och det är därför jag tänker att man aldrig får ta den för given. Det låter som en klyscha, men det är så. Man måste så här, tänka på den precis som man tänker på sin snubbe som härlig än vad han är. För annars så vill man skapa en, vad heter det, en diktatur med sig själv.
Oh, det låter som du talar ur egen erfarenhet, Ann Södlund.
skulle jag aldrig komma på varv. Men jag har tänkt så här, det här, den här sommaren, nu ska jag precis till Mattias i morse och säga så här, den här sommaren så kommer jag vara en jävligt härlig fru. Jag kommer inte säga några taskiga grejer.
Ring mig om en vecka.
Och jag kommer heller inte acceptera att vi liksom, att man får en feeling och liksom, du vet, tar ut över varandra. Vi ska se hur länge det håller. Mm. Ett litet test.
Jag kommer förhöra dig om detta nästa vecka.
För människan är ju också i isolering, blir ju en slö människa.
Gud ja.
Jäklar vad jag sett bevis på det. Man träffar människor man inte har sett på ett par månader. Man bara, men gud, du har tappat intelligensen, hyfsen hit och dit. Människan har inget svårt med att grotta in sig. Det är för mycket krav i samhället och helt plötsligt så kan inte folk ställa krav på en. Det är göttigt, tycker folk.
Men vet du vad det första tecknet på min galenskap var? Jag tappade stilen. Alltså jag kom till jobbet första dagen efter den här isoleringen, eller vad jag ska kalla det för. Mm. Och hade ingen aning om vem jag var klädmässigt. Nej. Alltså jag hade ingen aning om hur jag skulle sätta ihop en outfit.
Och hur snabbt gick det här, tycker du?
Nej, men det, alltså vadå, 2 månader?
Wow.
2 månader i tights.
Vad tycker du om min stil då?
Ja, men du har ju ingen stil.
Nej, det är sant. Ibland så. Nej, jag tycker det där är intressant. Och för att det säger rap around the corner, så är det väl också det Ulf Lundell säger, att när man inte själv får välja så vet man heller inte vad man ska välja.
Väldigt intressant. Och med de väl valda orden avslutar vi veckans podd.
Kanske kan bli bevingad.
Eller så kanske han bara köper vingar för pengarna.
Tack. Ett inställt gig.
Tack för att ni lyssnade.
Puss och kram. Puss.